har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Den enskilt största satsningen som Sverige har gjort de senaste 20 åren, det är invandring. Det är där vi har lagt de absolut största resurserna. De människorna som för 5-10 år sedan pratade om att asylinvandring, det är en investering som vi kommer att få någon slags avkastning från på sikt. Det är människor som aldrig har gjort en lyckad investering i hela sitt liv. Man måste någonstans inse att resurserna är begränsade. Svenska pensionärer till exempel, ett antal 10 000 går inte till tandläkaren, ett antal 10 000 hämtar inte ut sin medicin. För man har inte råd, men människor som vistas i Sverige illegalt får gå till tandläkaren för 50 kronor. Och man får hämta ut sin medicin för 50 kronor.
Vad tycker du då är Miljöpartiets bästa argument i migrationspolitiken?
Den allmänna inställningen att man inte i utgångsläget ska vara skeptisk bara för att, så att säga, det är någonting främmande eller någonting från en annan kultur eller ett annat land. Det finns en poäng i att ha en öppenhet i dem på det sättet. Ju längre tiden går, vi ser ju så att säga hur hela diskussionen förskjuts i den riktningen där vi befinner oss.
I början av augusti skulle den fråga som stått i centrum för den politiska debatten så länge, migrationspolitiken, få sin politiska lösning. Ett förslag till ny långsiktig politik med bred förankring i riksdagen skulle presenteras, men så blev det ju inte. Istället har parti efter parti fallit ifrån och kvar finns bara regeringen, som även den är djupt oenig inbördes. Migrationsfrågan har blivit för viktig för flera partier för att nödvändiga kompromisser ska vara möjliga. Och med anledning av det här så gör Kvartalet ett antal fredagsintervjuer på temat varför frågan har blivit så låst och så konfliktfylld. Förra veckan hörde ni den ena ytterkanten i riksdagen i form av Miljöpartiets Annika Hirvonen Falk. Nu har turen kommit till det parti som står längst ifrån MPs syn på migrationen, Sverigedemokraterna. Henrik Vinge, vice ordförande och gruppledare för Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Varför har migrationsfrågan blivit, tror du, så konfliktfylld så att nödvändiga kompromisser verkar nästan omöjliga?
Jag tror att det är väl en fråga om perspektiv. Alltså, det man kan konstatera är väl att en kompromiss som är blocköverskridande framstår som svår eller till och med omöjlig. Men jag utesluter fortfarande inte att en kompromiss mellan oss och ytterligare ett par tre partier som vill gå i en mer strängare riktning kommer att gå och få på plats efter valet. Det är ju vår uttalade målsättning att faktiskt kunna få ett inflytande i den här frågan. Men jag tror att skälet till att den här frågan är så laddad är för att den är så stor och har påverkat vårt samhälle så oerhört mycket under så lång tid. Alltså Sverige har förändrats i grunden på grund av invandringen. Och det har funnits en brist på debatt kring det här. Man diskuterade det inte under lång tid och det sopades under mattan. Och de nödvändiga röster som ifrågasatte den förda politiken blev på olika sätt undanskuffade och misstänkliggjorda och sådär. Vilket har gjort att det har gått väldigt långt i fel riktning och många har investerat ganska mycket i det här, mycket prestige i att vi ska ha stor invandring.
Det diskuterades väl för all del, men kanske inte de aspekterna som nu har seglat upp, som kanske lite mer handlar om problem. Men invandring har ju diskuterats, upplever jag ändå, hela tiden, fast inte alla delar av
Nej, det, så kan man väl förvisso se det. Men de delarna som går ut på att den har varit stor och att det har påverkat vårt samhälle på många sätt, och inte minst på många negativa sätt, det var under lång tid någonting som man inte riktigt ville ta upp. Och när man gjorde det så ville man hela tiden göra ett perspektiv som skulle på något sätt påvisa att det kanske inte alls var några större problem och sådär. Och det där har ju lett till att vi har gått väldigt långt i fel riktning. Och många har investerat mycket prestige i att vi ska gå i den riktningen. Och det är klart att det kan kosta på att behöva erkänna att kejsaren är naken. Det är många som inte vill det. Och det gör att det är lite svårt. Men jag tror som sagt att på lite sikt, om vi ser till förhoppningsvis redan efter nästa val, så är jag hoppfull med att vi faktiskt ska kunna åstadkomma en helomvändning i den här frågan. Och faktiskt inte bara minska invandringen, utan faktiskt också se till att det är fler människor som återvänder till sina hemländer än som asylinvandrare till Sverige.
Vi ska återkomma till den frågan senare. Men en fråga som jag också har ställt till din partiledare då, Jimmy Åkesson, är: med tanke på att det verkar som att många ville visa att de inte var som Sverigedemokraterna tidigare. Att de ville vara rädda för att olika perspektiv och aspekter av invandringen, om man lyfter dem så skulle det gynna SD, heter det ju. Kan du ibland tänka att ni blev lite av ett hinder för den politik ni själva ville se? Även om ni naturligtvis inte syftade till det, så blev det effekten. Hade ni inte funnits kanske de hade gjort annorlunda tidigare?
Jag har tänkt det där många gånger och reflekterat just kring det där. Kan det vara på det sättet? Men varje gång så landar jag i att det är nog precis tvärtom. Alltså hade inte vi funnits, så hade inte vi lyft de här frågorna och tvingat de andra partierna att prata om det, och till slut också tvinga journalister och radio och tv att prata om det, då tror jag att man fortfarande hade mörkat de här problemen. Det hade gått att sopa det här under mattan fortsatt om det inte fanns människor som vågade stå upp och peka på dem. Så att jag tror faktiskt att det är tvärtom. Men visst, det har suttit hårt inne, och den effekten som du pratar om finns ju där. Mm. Att man helt enkelt har velat positionera sig som våra motståndare. Det finns i stort sett alla partier har väl någon gång sagt att vi är de största motståndarna, man är längst bort från oss. Många av partierna i alla fall har sagt det. Ja. Men det där ser ju inte ut idag. Nu är det snarare tvärtom. Fler och fler går i riktningen mot en politik som påminner om våran.
En skillnad som jag tycker man kan se utifrån är att opinionen i den här frågan om större eller mindre invandring, den har sett nästan likadan ut i decennier faktiskt, ungefär hur det fördelar sig, vilka som vill ha mindre och vilka som vill ha mer och vilka som inte vet. Men tidigare sågs frågan inte som så här superviktig av väldigt många. Den avgjorde liksom inte vilket parti man röstade på, men nu rankas frågan tvärtom högt då, eller ganska högt i alla fall. Vilken är din analys till att det har blivit så?
Att frågan har ju fått större och större vikt i takt med att invandringen har blivit, eller andelen människor som är födda i andra länder har ju ökat för varje år, och det får ju större och större påverkan, eftersom den stora invandring som vi har haft leder ju till, har ju lett till exempel segregation, utanförskap, den typen av problematik som i sin tur gör det kriminalitet, och det ser vi effekten av nu. Det är klart det tar några år. Vi pekade ju på det här redan för många år sedan, att det här är vad effekten kommer bli, det här, det som vi idag ser. Men det tog ju några år innan det inträffade. Men nu är vi där och nu ser man att, oj då, det här var inte bra. Och som tur är så är ju människor pragmatiska i det avseendet, att man dömer trädet efter frukten. Man ser att det här blev inte bra. Det här var inte en bra väg att gå, utan nu måste vi byta spår. Det är också så att man ser att vi i allt högre grad urholkar välfärd och inte har råd med den typen av satsningar som vi skulle vilja kunna göra. Och man förstår att vi lägger pengarna på någonting annat. Och det är ju integrationsprojekt och stora kostnader förknippade med invandringen. Så att på det sättet blir ju invandringsfrågan viktigare, därför att den påverkar ju så mycket annat. Mm. Vårt land har ju förändrats i grunden. Det ser annorlunda ut idag på väldigt många områden jämfört med för 20 år sedan, och på många sätt som är direkt negativa.
Tidigare så har man kunnat se att det har blivit en investering, så att säga. Det kanske kostar de första åren, men sen har människor kommit i arbete, de kanske har startat företag som har gått jättebra och så. Skulle det kunna bli så att det här är liksom någonting som kostar faktiskt för de offentliga finanserna och har gjort det under en ganska lång tid, men att det på ett lite längre sikt ändå skulle kunna bli någon form av plus till slut? Och nu pratar jag inte bara ekonomi, utan nu pratar jag egentligen vad det är för slags samhälle vi har då.
Man får ju skilja på olika saker. Alltså, de människorna som för 5-10 år sedan pratade om att asylinvandring, det är en investering som vi kommer att få någon slags avkastning från på sikt. Det är människor som aldrig gjort en lyckad investering i hela sitt liv. Alltså, det fanns ingen som helst tidsplan för när den här avkastningen skulle uppstå. Det var ingen som kunde säga hur stor den skulle vara och hur lång tiden skulle fortgå och så vidare. Det där var ju ett rent önsketänkande, och det kan vi ju se idag också, att asylinvandring kostar pengar. Det är inte vi får inte tillbaka det ekonomiskt, utan det är någonting som man gör av andra skäl. Inte för att det är ekonomiskt gynnsamt. Och det har ju alla partier nu mediet, även Miljöpartiet till och med har ju tillstått att det faktiskt är så. Sen är det klart att invandring i sig, det man måste, därför jag säger att man måste skilja på det, för det är en viktig poäng som jag skulle vilja göra, att det är klart att ett land kan på många sätt gynnas av invandring. Vi har ju många olika exempel, alltså både som du nämnde med personliga relationer, kulturella influenser och annat som kan uppstå på det sättet genom att människor reser och så vidare. Det kan också vara bra för näringslivet och företagandet att människor med olika kompetens har möjlighet att jobba i olika länder. Så att man måste ju någonstans skilja på olika typer av migration. Men pratar vi asylinvandring så är det en kostnad och det är någonting som sliter isär samhället och leder till kriminalitet och utanförskap.
Vi ska fördjupa även det så småningom. Men i början av juli meddelade ni då att ni övergav målsättningen om en bred överenskommelse om migrationspolitiken. Ja, varför och varför då?
Det är klart att vi redan från början insåg att det skulle vara svårt att hitta en bred överenskommelse. Det tror jag alla förstod. Va? Men vi ville ändå gå in i de här samtalen med den, vara öppna för det. Alltså att vi vill inte utesluta möjligheten att det faktiskt skulle kunna gå. Och det är klart att det förmodligen är lite tidigt än. Men jag tror att som sagt efter nästa val så kan det möjligen vara så att det går att hitta en bred överenskommelse.
Men inte jättebred utan då kanske på högerdelen av det politiska fältet då i så fall.
Vi får ju se. Men jag utesluter inte att ju längre tiden går, vi ser ju så att säga hur hela diskussionen förskjuts i den riktningen där vi befinner oss. Jag tror att vi kommer att hitta en ganska bred konsensus kring en stram invandringspolitik inom inte allt för lång tid. Så att vi vill inte utesluta den möjligheten även om vi insåg att det var tidigt. Men i det skedet i våras där försommaren, då insåg vi att det kommer inte att gå i det här läget.
Så det var stämningen i de där samtalen? Även om det kanske inte var du personligen som satt i dem?
Nej, precis. Jag var inte med i dem.
Men du kanske har hört
personligen. Men mitt intryck var att det fanns ju en del låsningar. Det var svårt att komma överens i vissa frågor. Och problemet var väl många gånger också att man inte riktigt pratade om det som faktiskt skulle få effekt, utan man pratade om en del saker som hade kanske symboliskt värde, som det här med volymmål till exempel, som ju är i praktiken bara en retorisk figur. Det finns inga som helst konkreta förslag knutna till det här volymmålet som skulle resultera i en lägre invandring.
Nej.
Så att man pratade lite grann runt problemet och det fanns kanske en känsla av att de här konkreta åtgärderna som skulle behöva genomföras är inte riktigt på bordet och så. Så att det framstår inte som så fruktbart kanske i det skedet. Det var mitt intryck, ska jag säga. Återigen, jag satt inte själv i samtalen.
Nej. Så utifrån kan man nästan få känslan att ni då och Miljöpartiet, att ni pratar om två helt olika verkligheter. Jag läste igenom deras reservation till den här kommittén då. Och förstås, ni har ju presenterat ett nytt förslag på migrationspolitik. Hur ska man fatta det? Att ni ser så totalt olika på en fråga där det ändå går att jämföra en del och mäta och sådär?
Ja, det kanske är en fråga av som är, någon utomstående kanske behöver svara på. Men ibland tänker jag så här att ett av skälen till att Miljöpartiet har en sån, skulle jag säga, ensidig eller enögd bild av det hela, där man alltså inte ser problemen överhuvudtaget. Man säger att det finns inga problem, det finns bara utmaningar och egentligen inte, så har det egentligen inte uppstått några problem alls kanske. Att det helt enkelt delvis har att göra med att man sällan blir ifrågasatt om man har den ståndpunkten. Jag såg till exempel, för att ta ett exempel ur Miljöpartiets förslag, så skrev man så här att allting tyder på att permanent uppehållstillstånd, det är betydligt bättre för integrationen än tillfälliga uppehållstillstånd. Allting tyder på det, säger man. Och det är en ståndpunkt som man har anfört under lång tid, och det låter rimligt att har man förutsättningarna klara för sig, då kan man planera långsiktigt och det stärker liksom möjligheten att lära sig språket och såna här saker. Men då kan vi samtidigt se att Sverige är det enda land i Europa som konsekvent delat ut permanenta uppehållstillstånd. Och vi samtidigt är det land i Europa som har lyckats sämst med integrationen.
Är det ett faktum verkligen? Att vi är det land som har lyckats sämst med integrationen?
Ja, det skulle jag säga. Sverige har gått från att vara ett av Europas absolut tryggaste länder till att idag vara Europas farligaste land, i bemärkelsen att det här är det land i störst risk att bli utsatt för brott i hela Europa. Vi har gått från en situation där vi har haft en relativt hög ekonomisk standard till nu idag vara det land där svenska pensionärer är de pensionärer som där störst andel ligger nära fattigdomsgränsen i hela Norden. Och så
men du buntar ihop väldigt många samhällsproblem som inte sådär intuitivt och självklart måste bero på misslyckad integration. Så det kan ju bero på många andra saker också, tänker jag. Eller?
Vilka då?
Ja, men när du till exempel säger pensionärer som inte har lika mycket pengar som tidigare, eller det kan ju bero på många saker. Och även kriminalitet faktiskt.
Alltså, när det gäller till exempel pensionärerna och för den delen sjukvårdsköerna som ju också vi har bland de längsta i Europa numera, då är ju det en fråga om resurser som har fördelats på ett visst sätt. Och då kan man ju enkelt konstatera att den enskilt största satsningen som Sverige har gjort de senaste 20 åren, det är invandring. Det är där vi har lagt de absolut största resurserna. Det är alltså resurser som vi hade kunnat lagt på pensionärer och sjukvård istället. Så att det, jag skulle säga att det inte alls särskilt, det är ganska intuitivt på det sättet att du har en begränsad mängd resurser, man väljer att lägga dem på olika saker. När det gäller kriminaliteten så är det också, upplever jag det som idag, inte särskilt kontroversiellt att påstå att det är direkt kopplat, den ökade kriminaliteten är direkt kopplad till invandring. Jag vet inte om det finns någon
det återkommer knapp till det
som vi frågasätter idag. Bara för att avsluta resonemanget kring det här med de här med Miljöpartiets syn och vår syn. Alltså att om man då så att säga till exempel kan påstå en sån sak som att det bästa är med permanent, det är bättre med permanent uppehållstånd för integrationen, medan det då de facto empiriskt är så att de som har delat ut permanent uppehållstånd också är de som har lyckats sämst med integrationen. Och aldrig skulle jag vilja påstå, så vitt jag har upplevt, har blivit ifrågasatt på den punkten. Det är klart att man någonstans stärker sin uppfattning att det kanske är sant. Och jag tror att det har varit en brist i det svenska samhället att vi inte har ifrågasatt den typen av ståndpunkter, utan att vi har bara accepterat dem.
För protokollet får jag liksom reservera mig lite mot det här att vi skulle ha lyckats sämst i hela Europa med integrationen. För jag vill minnas att det finns en OECD-rapport som ofta anförs som hävdar någonting annat. Att Sverige egentligen är ganska bra på integration, men att vi har mycket större mängd människor. Så här. Känner du igen det där?
Det är klart att det kan vara en fråga om hur man mäter det, men det är ju ostridigt så att Sverige som samhälle har förändrats i grunden på ett på många sätt negativt sätt. Vi har gått från att vara ett av Europas tryggaste länder till att vara Europas farligaste land. Vi har gått från att ha haft en tillgänglig sjukvård med relativt hög ekonomisk standard till att idag ha stora hål i välfärden. Vi har lagt resurserna på helt fel saker och vi är inte längre det välfärdsland som vi var för 20 år sedan. Och det är klart att det där är kopplat till att vi har satsat pengarna på invandring.
Vad bygger du det här med Europas farligaste? Det är faktiskt första gången jag hör det. Att Sverige skulle vara det minst trygga landet i hela Europa. Alltså inklusive Albanien och Kosovo och alla möjliga ställen.
Ja, det är ju statistik från Eurostat, alltså EU:s som EU tar fram då. Och det är klart att man kan säkert diskutera metod och så vidare i sådana undersökningar, men man kan enkelt konstatera att vi ligger i den absoluta botten när det kommer till trygghet.
Är det upplevd trygghet eller risk att utsättas för brott?
Nej, i det här fallet så är det inte upplevd trygghet utan faktiskt brottsstatistik.
Ja, det där får vi kika närmare på. Det låter ju oroande. Vad tycker du då är Miljöpartiets bästa argument i migrationspolitiken? Om du verkligen får lite hjärnjumpa, jag inser att det inte är det du brukar fundera så mycket på.
Ja, men det ska man i och för sig inte, det kan det i och för sig ibland vara. För att det är riktigt nyttigt ibland att försöka sätta sig in i hur andra resonerar. Det är inte alltid man har den möjligheten, men det är klart att man på vissa punkter kan se att möjligheten att resa mellan länder är någonting som kan gynna, ja, som vi nämnde tidigare, näringsliv och möjligheten att bedriva affärer och sådana saker. Det kan gynna akademin, universiteten, att det finns ett utbyte och naturligtvis många personliga relationer när man träffas över landsgränser och så vidare. Att invandring som koncept inte nödvändigtvis behöver vara ett problem. Det måste man ju kunna konstatera.
Så att någon slags allmän öppenhet som de väl tycker sig stå för, det har verkligen aspekter som du ser är positiva?
Ja, alltså i den mån, om man börjar där så att säga, den allmänna inställningen att man inte i utgångsläget ska vara skeptisk bara för att, så att säga, det är någonting främmande eller någonting från en annan kultur eller ett annat land, det finns en poäng i att ha en öppenhet i dem på det sättet. Problemen uppstår när man börjar omsätta det här i konkret politik utan att tänka på konsekvenserna. Alltså när man tycker att den här känslan av att vara öppen räcker, men man inte tittar på vad leder det här till. Vad får vi för effekter på vårt samhälle när vi helt bortser från motsatta värden då, så att säga, trygghet, ordning och reda och så vidare. Det krävs ju en balans, och jag tror att det kanske är det som den bristen som vi ser hos Miljöpartiet.
De uppehåller sig ganska mycket kring det här med, som du sa, permanenta uppehållstillstånd, att det är bättre än tillfälliga. Men de pratar också om familjeåterförening som något väldigt centralt. Och där kan jag tycka det är ganska intressant att tänka hur man själv hade gjort. Du har väl också familj, precis som jag. Om man tänker sig att man hade varit tvungen att fly från Sverige, det är svårt att tänka sig nu, men om. Och då väljer man att åka före själv för att det är någon slags farlig, strapatsrik resa och hoppas att man ska kunna återförenas sen. Om du ser det scenariot framför dig, och jag försöker också göra det, hur tror du att vi skulle resonera? Hur skulle man resonera ensam i det där landet, långt bort och familjen kvar? Skulle man inte ändå tycka att det var rätt självklart någonstans att det måste vi väl få återförenas här?
Ja visst, och nu menar jag på att det där är i och för sig en, jag ska återkomma till det, men en rätt felaktig beskrivning av hur verkligheten ser ut. Men i de ganska få fall där det där sker så är ju inte vi heller emot familjeåterförening. Det där är ju någonting som är reglerat dessutom i internationella konventioner när det gäller flyktingar. Men det är ju väldigt, väldigt litet antal som där det där inträffar överhuvudtaget. Där är inte den typiska situationen för familjeåterförening överhuvudtaget.
Ja, men jag tänker de som åker över Medelhavet då med flyktingsmugglar och sådär, det är väl rätt typiskt ändå?
Det är en bråkdel av alla flyktingar i världen som gör det. De allra flesta flyktingar i världen befinner sig i sina närområden och har aldrig någon som helst möjlighet att ta sig till Europa.
Ja, det vet jag. Men jag tänker de som tar sig hit.
Men man måste någonstans också ställa saker och ting i relation till varandra. De allra flesta flyktingar befinner sig i närområdena. De har också splittrade familjer. De behöver hjälp. Och många gånger på ett mycket mer akut sätt än de som lyckas ta sig till Europa. Därför att de som lyckas ta sig till Europa, det är typiskt sett människor med ekonomiska resurser och med kontakter. Och som då alltså har bättre förutsättningar att klara sig och lyckas etablera någon slags ordnad tillvaro. De som befinner sig i närområdena, de har ofta inte det. Och det vi gör med vår flyktingpolitik i Sverige, det är att vi i praktiken tar resurser från FNs flyktingläger. För det är det vi gör i praktiken. Vi tar resurser därifrån och så lägger vi de resurserna i Sverige istället. Där vi alltså får mycket mindre för pengarna och hjälper betydligt färre människor.
Så det är väl för sig en av de största bidragsgivarna till UNHCR också. Men du tänker att man skulle kunna ta de här pengarna eller delar av de pengarna som asylinvandringen kostar och lägga det på flyktingläger och hjälp till...
Nej, men alltså, i praktiken är det ju så att de pengar vi ger till UNHCR, där kan vi ju då alltså dra av. Vi är ju för sig en stor bidragsgivare, men vi drar ju av en stor andel av de pengarna och använder i Sverige istället. Så de går ju aldrig till flyktingläger utan de används ju i Sverige. Och det är ju ett jättestort problem, därför att det här är pengar som faktiskt skulle kunna hjälpa människor som på riktigt befinner sig i nöd. Istället så använder vi dem på dyra, många gånger helt bortkastade integrationssatsningar i Sverige. Så att det blir, jag tycker att själva frågeställningen, alltså att man på något sätt skulle, det är så här, vår flyktingpolitik skulle hjälpa betydligt fler familjer att återförenas i en ordnad tillvaro än Miljöpartiets flyktingpolitik. Det är mycket fler familjer som skulle bli splittrade och drabbas av olika typer av olyckor om vi fortsätter med den politik som MP vill bedriva. Det tycker jag också är en typisk sån frågeställning som blir fel. Alltså, familjeåterförening i Sverige är ineffektivt och dyrt och hjälper relativt få familjer. Men medans att på olika sätt hjälpa de som befinner sig i närområdet, det är så man faktiskt kan hjälpa de allra flesta människor som befinner sig på flykt.
Vi lämnar din syn på Miljöpartiets idéer och går på er egen vision då. Ni la ju fram det här för några veckor sedan, ett eget förslag på ny migrationspolitik, och det innehåller bland annat följande då. Asylsökande som passerat säkra EU-länder ska avvisas vid svenska gränsen så att de kan söka där då istället. Anhöriginvandringen ska begränsas till EU-reglernas miniminivå och kraven på att försörja de anhöriga som man då tar hit ska skärpas. Permanenta uppehållstillstånd avskaffas helt om ni får bestämma. Tillgången på ekonomiska bidrag och välfärdstjänster inskränks kraftigt för icke-medborgare. Att man alltså gör lite skillnad på de som är medborgare i Sverige och de som inte är det. Eller mycket skillnad kanske, det får vi återkomma till. Återvandring ska uppmuntras och fler beslutade utvisningar ska verkställas. Om vi börjar med det första då, att avvisa asylsökande som passerat genom andra EU-länder. Den så kallade Dublinförordningen, den stadgar ju att den som har rest in via ett annat EU-land ska, eller redan har sökt asyl någon annanstans, ska prövas i det landet. Vad är det ytterligare som ni skulle vilja ändra på jämfört med hur det ser ut?
Vi vill
då
att det ska tillämpas, för det är ju det som har varit problemet, att det finns en reglering som säger att, ja som du säger, har man först passerat ett annat säkert EU-land, då är det där man ska få sin asylansökan prövad. Och det tycker vi är rimligt. Sverige har ju valt att i stor utsträckning inte tillämpa det, utan helt enkelt pröva här i alla fall. Vilket har lett då till att vi helt enkelt har fått betydligt fler asylsökande.
Men har man inte gjort det i de fall där det inte finns, där de inte har satt några spår efter sig, de asylsökande? Man förstår ju att de har rest genom säkra EU-länder eftersom de kommer den vägen, men de är inte daktade, det vill säga inga fingeravtryck har tagits av dem eller så. Är det de fallen du tänker på?
Ja, det finns flera exempel. Dels finns det ju naturligtvis sådana exempel, men jag menar, kommer man då rent fysiskt från ett annat EU-land, så är det inga problem att förstå att man har befunnit sig i det EU-landet, oavsett om man har blivit daktad eller inte. Men det är ju också, finns ju också exempel på där vi explicit har sagt att det här landet, och då gäller framförallt Grekland, kommer vi inte att skicka tillbaka till.
För att vi anser då, eller har sagt, att det är inte en värdig hantering av asylsökande där.
Mm. Ja, och det är i så fall i och för sig ett problem om det inte är det, men det kan inte lösas på det sättet att de istället ska prövas här, utan då får man ju istället på något sätt se till att de sköter det på ett sätt som är adekvat i Grekland.
Så där vill ni tillämpa det här fullt ut då, så att i princip, om man inte... Ja, om man inte kommer via, jag vet inte riktigt vilket land man skulle kunna komma in via landvägen där ni skulle tycka att det är rimligt att man får sin asyl prövad i Sverige. Finns det något?
Ja, alltså i den mån vi skulle ha någon typ av konflikt eller annan situation som föranleder asylskäl i vårt närområde, då tycker vi att Sverige ska i och för sig kunna vara första asylland. Mm.
Men det är en situation som inte råder nu, menar du då?
Inte just nu, nej. I nuläget så är inte Sverige första asylland i någon typ av sån konflikt. Man skulle i och för sig kunna tänka sig flyktinginvandring av andra skäl, alltså förföljelse, men det är hypotetiska exempel. Alltså, poängen är att vi är emot den här idén om asylshopping, att man så att säga ska välja det land som är mest fördelaktigt och ge bäst bidrag eller bäst förutsättningar och vad det nu är man vill göra. I vissa fall till och med har enklast att bedriva viss typ av kriminell verksamhet i, och så som vi också har sett att det finns den typen av invandring. Vi är emot den idén. Alltså man ska inte kunna välja på det sättet, därför att det underminerar liksom möjligheten för oss att ha ett offentligt och solidariskt finansierat välfärdssystem om hela världen ska kunna komma hit och ta del av det.
Det är svårt att tänka sig vad de andra länderna skulle ha att vinna på Dublin om den tillämpas så. Jag har alltid undrat varför de gick med på det där, för det skulle ju innebära att de skulle få alla asylsökande, eller pröva alla asylsökande. Grekland, Italien och några till.
Ja, alltså givet, om det nu skulle vara så att vi faktiskt implementerade den här fullt ut och det fick en sån effekt, ja då får man ju naturligtvis utvärdera det. Men vi kan inte i det här läget, givet hur mycket problem vi har fått i vårt land, ta på oss något ytterligare ansvar för det där. Det,
ja, vi vet ju vad som hände när det gjordes faktiskt 2015. Det blev ju som en dominobricka där Sverige började mota tillbaka människor till Danmark. Danmark stängde och alla stängde gränserna ända ner till Grekland i stort sett.
Men mycket av det här, sen är det också att det här blir också delvis en lite falsk frågeställning, därför att skälet till att det här överhuvudtaget har uppstått, det är ju därför att Sverige är så attraktivt att komma till. Skulle man förändra de reglerna så att Sverige låg i någon slags, det räcker förmodligen med ett EU-genomsnitt, givet hur vi alltså ligger geografiskt. Det finns inga skäl att ta sig hit. Om det är en anledning till att man tar sig hit, är för att det finns mer gynnsamma regler här än någon annanstans.
Vänner och släktingar och
ja,
sådär.
Det blir ju en pullfaktor i andra ledet naturligtvis. Ja. Har man haft stor invandring så får man fler som söker sig. Men rent geografiskt så har vi inga särskilda skäl att ta sig hit. Vi ligger inte på vägen någonstans. Så att skulle man ändra förutsättningarna, det vill säga det är inte särskilt gynnsamt att komma hit, inte mer än till Danmark eller något annat land, och det är inte lättare att ta hit sina anhöriga än något annat land i närheten, då kommer vi helt enkelt att se en kraftigt minskad antal asylsökande överlag. Så då försvinner lite grann det där av sig själv.
Ja, det uppfattar jag som kanske huvudidén med alla de här förslagen ni lägger fram då. Men när det gäller anhöriginvandring, ni vill skärpa reglerna för det. Vad innebär det konkret då, jämfört med idag?
Det fanns ju en ansats tidigare om att skärpa reglerna för anhöriginvandring och till exempel ha lite mer långtgående försörjningskrav, för det är framförallt det handlar om, att man ska kunna se till att ens anhöriga då alltså inte i allt för stor utsträckning kommer att behöva ta del av välfärdssystemet och socialförsäkringssystemet. Men tyvärr så införde man så mycket undantag i den där regleringen, så att i praktiken så är det idag lätt att ta hit sina anhöriga trots att man inte kan försörja dem. Den lagen är som i schweizerost, va? Det finns nästan fler hål än vad det finns ost i. Va?
Så ni skulle vilja täppa till de hålen och snarare göra någon slags bowlingklot av den där schweizerosten?
Ja, lite så kanske. Va? Alltså, det måste vara så att utgångspunkten i principiellt är att man kan inte komma hit som anhörig om det inte är så att man har sin försörjning tryggad. Så har de allra flesta länderna det. Det är alltså, Sverige ett undantag som är så generöst på det sättet. Och det har visat sig att det blir väldigt dyrt och det leder till ett väldigt stort utanförskap. Därför att människor har inte en naturlig väg in då på arbetsmarknaden till exempel. Och så, därför att man många gånger så bidrar det till utanförskap.
Men väldigt många ensamma män då som sitter här kanske utan jobb och utan sysselsättning och utan familj. Det låter liksom inte som en toppen tillvaro varken för dem eller för deras omgivning. Eller?
Nej, och så ser det ju ut i praktiken. Alltså, det ska man ju också ha klart för sig, att de allra flesta människor som kommer hit som asylinvandrare är ju unga män. Så är det ju. Och det har lett till att vi har ett stort mansöverskott i Sverige idag, vilket förmodligen skulle kunna vara en av förklaringen till den här explosionen av våldsbrott och våldtäkter och annat som vi ser. För att det är inte bra. Man vill ha en balans där mellan antalet män och antalet kvinnor i ett land. Men så det är också ett problem som har uppstått då, i och med att könsfördelningen är så skev i gruppen asylsökande.
Ni vill avskaffa de permanenta uppehållstillstånden helt, vi har varit inne på det. Det kan ju då innebära att människor, även med starka asylskäl, befinner sig här i ovisshet under ganska många år. För dem, så att säga, vad talar för att något blir bättre av det? Jag förstår att det kan avskräcka människor, så att säga, från att söka asyl just i Sverige. Men för dem som är här?
Alltså, till att börja med så ska man ju säga att utgångspunkten för vårt förslag här, det är ju att vi i princip inte kommer ha några asylsökande överhuvudtaget i Sverige, därför att det kommer inte att vara mer gynnsamt att söka asyl här än vad det kommer att vara att söka asyl i Danmark eller Tyskland eller Italien. Och då finns det liksom ingen anledning att åka hit. Så att man ska inte utgå från att det där kommer att vara någon större grupp. Det är det första man ska komma ihåg. Det är ju på något sätt utgångspunkten. Va? Vi ska inte ha den här typen av asyltryck på Sverige. Det är inte rimligt. Våra grannländer har inte det. Vi skulle inte heller behöva ha det om vi hade motsvarande regler. Det andra man ska komma ihåg är ju att alla andra länder i Europa tillämpar tillfälliga uppehållstillstånd. Det är bara Sverige som delar ut permanenta som regel. Nu har vi en tillfällig lagstiftning, men fram tills den trädde i kraft. Så det vi gör är ju att vi anpassar det så att vi gör precis så som alla andra länder gör.
Är det alla andra? Det finns inga undantag?
Nej,
alla
Sverige är det enda land i Europa som konsekvent delade ut permanenta uppehållstillstånd. Det fanns andra länder som hade det som alternativ.
Mm.
Men vi delade i princip i stort sett alla uppehållstillstånd som delades ut.
Ja, det var ju till vissa länder i alla fall som Migrationsverket fattade beslut. Det var Syrien och Eritrea, vill jag minnas, där man i princip generellt delade ut.
Ja, och i praktiken så var det permanent uppehållstillstånd. I de få fall där man delade ut tillfälliga uppehållstillstånd så var det dessutom så att när man förnyar ett tillfälligt uppehållstillstånd så prövar man inte för den skull nödvändigtvis sakskälen igen. Det vill säga man tittar ju inte på om det är så att till exempel asylskälen har upphört bara för att man förnyar det, utan det förnyas ju per automatik, vilket gör att det är i praktiken samma sak som ett permanent uppehållstillstånd har fungerat så. Va? Så att det där har ju lett till att det är en viktig faktor som har lett till att Sverige har blivit så attraktivt, och det är därför vi har fått så stor invandring. Så skulle man ändra på det, då skulle Sverige plötsligt inte längre vara särskilt attraktivt.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Aktivt att invandra till.
Låter lite utopiskt ändå, tänker jag. För att Sverige är ju så, det är ett sånt starkt varumärke på något sätt, och vi har redan så många människor från alla världens hörn, att det kan väl fortfarande göra att Sverige framstår som attraktivt.
Jag tror att det är en viktig pullfaktor, naturligtvis. Va? Så man ska inte tro att viljan att söka asyl här upphör helt.
Det lät lite så.
Men jag tror att lejonparten kommer att beröras av det här. Och det är också vad EU-kommissionen tror. Det är därför man tittar på den här, att förändra reglerna kring skyddsgrundsdirektivet och göra det till tvingande lagstiftning. Helt enkelt därför att man tycker att länder som Sverige som tillämpar permanenta uppehållstillstånd, man anser ju att det är ju det som leder till de här flyktingströmmarna genom Europa som skedde 2015. Och det vill man förhindra. Så att det här är en analys som EU-kommissionen gör också, att just de här permanenta uppehållstillstånden har i sig varit problemet. Nu verkar det som att vi mönstrar ut dem och börjar med tillfälliga, och det är ju helt klart ett steg i rätt riktning.
Det beror lite på hur hårt Miljöpartiets motstånd kommer att vara gentemot Socialdemokraterna då, men det återstår att se. Tankarna om att inte ge tillgång till välfärdstjänster och bidrag då till icke-medborgare, vilken typ av bidrag och tjänster skulle det kunna handla om?
Det är ju någonting som vi har presenterat tidigare i olika budgetmotioner som vi har lagt. Och det kan handla om till exempel möjligheten att söka vård.
Alltså vård som kan anstå då?
Precis, eller? Alltså planerad vård som är på olika sätt kan anstå eller som inte är akut och som inte är livshotande, och den typen av vård skulle kunna omfattas. Och andra typer av tjänster som, så att säga, vi märker att tillgängligheten försämras för de svenska medborgarna på grund av att det är så många, att trycket har blivit så stort eftersom vi har haft så stor invandring. Så det är så att, tyvärr är det så idag i Sverige, att människor blir utan vård. Man har helt enkelt inte, man hinner inte till vården i tid därför att man får stå i vårdkö så länge. Och många människor drabbas väldigt hårt av det. Och då har vi sagt att då måste man göra så att man helt enkelt säger att i första hand så är vården i Sverige till för de svenska medborgarna. Och det är ett sätt att råda bot på den här olyckan som har drabbat oss med långa vårdköer.
Varumärket Sverige är ju oerhört starkt, och vi som har växt upp i Sverige har ju varit väldigt stolta över, skulle jag säga, att vård och andra välfärdstjänster har kunnat ges till alla. Det ska inte spela någon roll hur fattig du är. Det här måste ju ändå vara med lite sorg som även ni då i så fall föreslår det här, för det kommer ju innebära att det drar omkring människor utan tänder och en massa andra saker. Det kommer bli så uppenbart liksom att det finns ett slags proletariat som drar omkring här, som inte har samma rättigheter som resten av dem som är i landet.
Du pratar om fattigpensionärerna nu?
Ja, det kunde jag förstår att det var en retorisk poäng, va? Men nej, jag pratar om att det blir ju ändå så att får du inte tillgång till tandvård till exempel, det kan ofta anstå, ja, då ramlar kanske tänderna ut och så vidare. Det kommer att bli en grupp människor som vistas länge i Sverige, men som har de här andra förutsättningarna.
Och det är ju så det ser ut idag, som sagt. Alltså, eftersom vi har alltså, i Sveriges när det gäller Sveriges pensionärer, så har vi den största andelen pensionärer som ligger på fattigdomsgränsen i hela Norden. Ett antal 10 000 pensionärer som anger varje år att de inte hämtar ut sin medicin för att de inte har råd med det. De anger att de inte går till tandläkaren för att de inte har råd med det. Det ser ut så där idag i Sverige. Och man måste någonstans inse att resurserna är begränsade. Som det ser ut idag så har vi sagt att svenska pensionärer till exempel, som sagt, ett antal 10 000 går inte till tandläkaren, ett antal 10 000 hämtar inte ut sin medicin. För man har inte råd, men människor som vistas i Sverige illegalt får gå till tandläkaren för 50 kronor och man får hämta ut sin medicin för 50 kronor. Det är en prioritering som svenska politiker har gjort och som har gjort att vi idag har svenska pensionärer som inte har råd att gå till tandläkaren, men vi har människor som vistas här illegalt som går till tandläkaren.
Det är så kallat papperslösa då, som där man har rätt till viss vård som ej kan anstå
och
i de flesta kommuner och tandvård också.
Och det här menar vi på att vi tycker inte att den prioriteringen är rätt, utan Sverige måste någonstans inse att vi är ett litet land. Vi har inte möjlighet att ge välfärd och vård till alla världens människor. Utan vi måste i första hand se till att svenska medborgare får tillgång till vården så att vi kan minska vårdkön och se till att människor får vård i tid. Och då är det här en nödvändig åtgärd. Det är klart att det är tråkigt att behöva prioritera, men det ligger någonstans i politikens kärna att man behöver prioritera resurser. Jag tror att alla politiker som låtsas att man inte behöver göra det, de döljer någonting.
En sammanfattande reflektion då av de här idéerna ni har är att ja, det framstår som att det mycket väl skulle kunna funka för att minska intresset att söka asyl då här i Sverige. Men för de som av olika skäl ändå gör eller har gjort det, där kommer det bli tufft.
Inte nödvändigtvis tuffare än i många andra EU-länder. För att det som också ligger i det här är ju att vi har förhållit oss till EU-rätten och till de internationella konventioner som vi har skrivit under. Så det här är ju alltså en miniminivå på riktigt. Regeringen har ju pratat om att vi ska ligga på EUs miniminivå, så det har inte stämt. Vi har absolut inte legat på EUs miniminivå. Det här är EUs miniminivå. Det här är vad man kan göra inom ramen för EU-rätten för att minska invandringen till Sverige och försöka tillse att fler människor återvänder till sina hemländer.
Du är ju juristutbildad, men det finns väl delar av det här som kan tolkas olika av olika jurister, föreställer jag mig. Du säger att det här är i linje med EU-rätten, men om man skulle pröva det skulle kanske en del av det.
Alltså, man kan säga så här att Sverige har ju under väldigt lång tid valt att tolka EU-rätt och internationella konventioner på ett väldigt allt för generöst sätt. Vi har alltid velat vara ja, bäst i klassen, om man nu ska uttrycka det. Vi har alltid tolkat det på ett sätt som har lett till att vi har haft generösare regler än våra grannländer. Och det där har lett till att Sverige har fått en väldigt stor invandring, och det har lett till väldigt stora problem i Sverige. Nu är det dags att vi börjar tolka de här konventionerna på ett sätt som är mer gynnsamt för oss. Att vi helt enkelt behöver se att kan det här rymmas inom ramen för EU-rätten till exempel, då genomför vi det. Sen är det ju som du säger att alla de här regleringarna är ju tolkningsfrågor. Och det är klart att man i varje enskilt fall kommer att behöva acceptera prövningar av det och så vidare. Men det här är vad vi anser är en rimlig tolkning, och det är också den utgångspunkten som sagt vi bör ha, va? Att vi tolkar det på ett sätt som är gynnsamt för oss.
Eftersom det här är en serie om 4 intervjuer så tänkte jag att det kunde vara intressant att koppla ihop de olika delarna en aning i alla fall. Och i det första avsnittet så intervjuade jag då Ashkan Fardost, svensk-iransk kemidoktor och föreläsare. Bland annat om varför det finns en uppfattning hos en del invandrare att Sverige är ett land som präglas av mycket rasism.
Det har funnits en period i mitt liv där jag också blivit bombarderad med den här idén om att Sverige är rasistiskt, vi invandrare är sämst, vi har ingen chans i det här landet. Det var väldigt poppis att tänka så en viss period när jag växte upp i Kista utanför Stockholm. Så liksom, jag köpte ju den bilden. Och då blev allting rasistiskt plötsligt. Någon som behandlade mig lite otrevligt i kassan. Det sa, den är säkert rasist.
Det blev självbekräftande.
Absolut. Och det var väldigt skönt, och det var ett väldigt bekvämt sätt att bara skylla bort allt som inte är bra på rasism. Men det skapar bara hopplöshet. Det skapar hopplöshet. Om din utgångspunkt är att det här samhället hatar dig för att du ser ut på ett visst sätt.
Ja, så långt Ashkan Fardost. Det framgår ju här vilken destruktiv föreställning det här är för individen. Om Sverige skulle anamma en mycket hårdare lagstiftning mot dem som söker asyl, finns det en risk att den här idén skulle kunna få starkare fäste även bland de som har asylinvandring, men som nu är då medborgare, och mer sån här hopplöshet sprider sig bland de med utländsk bakgrund, vilket i sin tur skulle kunna leda till resentiment mot polis och brandkår och allt det där som vi har sett så mycket redan.
Du tänker att det skulle bli ännu värre än det är idag?
Ja, att många fler skulle uppfatta att det här är ett land som hatar mig på grund av varifrån jag kommer, hur jag ser ut, och det är ingen idé att samarbeta eller hjälpa till eller någonting.
Det vi kan konstatera är ju att den politik som har förts i Sverige under 20 år har lett fram till just det här. Mm. Det jag föreslår är att vi ska föra rakt motsatt politik. Det finns väl ingen anledning att tro att rakt motsatt politik skulle leda till samma resultat som den politik vi har fört idag. Jag förstår hur du resonerar, men jag tycker att det där känns lite krystat. Alltså, skälet till att vi idag har det här utanförskapet och den här hopplösheten, och jag menar, jag känner igen precis de där tongångarna, och jag förstår precis vad det är han pratar om. Det är ju att vi har haft en så pass stor asylinvandring så att det finns enklaver, det vi kallar utanförskapsområden, getton, där människor växer upp vid sidan av det svenska samhället och inte blir en del av det. Man förstår inte koder och sättet som vi beter oss på ett sånt sätt, utan det framstår som någonting främmande, någonting märkligt. Man upplever att Sverige är inte mitt land, jag har inte samma förutsättningar här. Det är väldigt lätt för den där typen av idéer att slå rot i en sån miljö, att det är vi och dem, och de vill inte egentligen ha oss här och så vidare. Själva problemet är ju att det har varit för stor asylinvandring. Det är mängden människor som gör att det kan bli de här enklaverna, de här gettorna. Det är ju det som är ursprungsproblemet. En situation där människor har en möjlighet att flytta in i områden där de flesta är svenskar. Där upplevs inte det alls på samma sätt i samma utsträckning, utan där barnen går i skolan tillsammans med svenska elever, man umgås med svenska, man har svenska grannar, man jobbar kanske på en arbetsplats med svensk personal, då förstår man att bilden är mycket mer nyanserad. Att det är klart att det förekommer rasism, men det förekommer också motsatsen i väldigt stor utsträckning.
Så du tror att det är helt enkelt mängden asylinvandrare som har gjort att de här idéerna uppstår, inte hur de bemöts av samhället? Och
alltså inte kanske i första hand att de uppstår ur mängden asylinvandrare, för det här är ju liksom grundläggande idéer som finns i olika sammanhang. Men att de har kunnat slå rot på det här sättet, att de har blivit så utbredda, det beror ju naturligtvis på att det är så pass stora grupper som de frodas i. Hade det varit på ett sätt som vi ser i flera andra europeiska länder och våra grannländer också, där man inte har samma problem med stora utanförskapsområden och så, man har inte samma problem där, därför att där umgås människor på ett annat sätt, och det blir en naturlig assimilation som gör att det där inte får samma fäste. Så att där har man, det där är helt och hållet en fråga om hur många som kommer hit.
När det gäller utanförskapsområdena så är det ju ofrånkomligt så att om man tittar på den här definitionen som till exempel Folkpartiet tog fram inför valet 2006 var det, tror jag. Då tittade de hur många utanförskapsområden utifrån ett antal parametrar hade vi 1990 och hur många har vi nu. Och det där gick ju då från 3 stycken 1990 till 156 vill jag minnas att det var 2006. Och 2012 då gjorde ett annat, för då var ju Folkpartiet själva ansvariga för integrationspolitiken. Då gjorde stiftelsen Den fria välfärden, tror jag det var, eller Nya välfärden, gjorde de om samma undersökning, och då var det 186. Det är en enorm tillväxt av sådana här områden. Finns det någon integrationspolitik, om man hade gjort den annorlunda så att säga, hade det kunnat förändra? Eller menar du att det här på något sätt var oundvikligt?
Det finns ingen integrationspolitik som hade kunnat hantera den stora asylinvandring som vi har haft.
Ja, men bättre 20 åtminstone undrar jag, om du tänker. Finns det något som hade kunnat göra
sig möjligen på bättre? Marginalen, men i princip inte de stora dragen, nej. Alltså vi hade hamnat här förr eller senare i alla fall, givet att invandringen var så stor. Det är helt och hållet en fråga om antal. Alltså man kan inte tro att den här typen av institutionaliserade integrationsåtgärder ska kunna ersätta vad det innebär att komma in i ett samhälle genom att träffa människor som är från det samhället, bo i samma grannskap som dem, deras ens barn umgås med deras barn, att man idrottar tillsammans, är med i föreningar tillsammans och jobbar tillsammans. Det finns inte en chans att de här, man kan lägga precis hur mycket pengar som helst på olika typer av integrationsprojekt och SFI och annat.
Ja, det har vi ju gjort.
Ja, verkligen.
Men det antal, är det verkligen bara antal? För tänk dig att alla de här skulle komma från Norge och Finland. Alla, hela asylinvandringen så att säga, hade varit från Norge och Finland.
Ja, nej, men det
nog
klart.
Hade det varit skillnad.
Ja,
och nej. I fallande skala på något sätt, ju mer olika länderna är från Sverige, desto svårare gissar jag att det kan bli att skapa någon.
Det är klart det är en viktig poäng. Jag utgick från så som det ser ut så att säga med asylinvandringen idag. Va? Men det är klart att de här, ska man säga, kulturella skillnaderna har en helt avgörande betydelse. Att människor som kommer från helt andra kulturer, det kommer vara mer benägna att bosätta sig tillsammans med människor från samma kultur och mindre, kanske ta längre tid att så att säga förstå och bli en del av ett samhälle som kommer från en kultur som är avlägsen. Så det är klart att det så är det. Men nu ser det ju i praktiken ut så att asylinvandringen kommer från länder långt bort, och då är det ju antalet som har. Jag tror att Sverige skulle kunna assimilera en mindre grupp människor som kom som asylinvandrare. Hade det varit ett litet antal så tror jag att man hade kunnat gjort det relativt problemfritt. Inte helt, men relativt så. Och vi hade kunnat upprätthålla en solidarisk välfärd, och vi hade kunnat undvika de här problemen med kriminalitet och utanförskap och så. Om vi hade haft en lägre volym, så att säga, färre människor som kom.
Kriminalitet har ni och andra liksom gjort kopplat till invandringen, och det finns ändå en del som komplicerar den tesen. Det mest uppenbara är förstås att det är en ganska liten andel av de över 2 miljoner personer som lever i Sverige nu med utländsk bakgrund som ens har misstänkts för något brott överhuvudtaget. Vad tänker du kring det? Alltså det är ändå, överväldigande majoriteten är inte brottslig.
Nej, självklart inte. Men jag förstår inte på vilket sätt det är relevant. Det är inte det vi pratar ju om brottslighet, inte de som inte är brottsliga.
Nej, men om man gör en koppling mellan så att säga det är invandringen som ligger bakom den ökade kriminaliteten och den grövre kriminaliteten, så blir det väl lite svårt.
Ja, men om vi kan se till exempel att när det gäller gruppvåldtäkter till exempel, så är uteslutande alla som blir dömda för gruppvåldtäkter i Sverige har utländsk bakgrund. Det är i praktiken inte en enda person med svensk bakgrund som döms för det. Då kan vi konstatera att de allra flesta invandrare kommer aldrig komma på tanken att begå ett sånt här brott, givetvis. De är lika upprörda som jag blir när de ser det, givetvis. Men det är fortfarande så att brottet i sig existerar i princip inte i Sverige förrän den stora asylinvandringen. Och det är klart att det finns en tydlig koppling till det. Ta exemplet med det här grova gängvåldet. Det är samma sak där. Det är uteslutande människor i stort sett, med något enstaka undantag, människor med utländsk bakgrund som är inblandade i de här skottlossningarna och sprängningarna. Det är klart att de allra flesta invandrare inte är det, men det är fortfarande så att brottsligheten är, det är väldigt tydligt koncentrerat till vissa grupper och vissa områden och så vidare. Men så det är klart att det är relevant.
En annan faktor som talar emot tesen, det är att antalet anmälda brott per 100 000 invånare har faktiskt inte ökat särskilt mycket över tid. 5,7% sedan 1990. Och då får man också räkna in att en del beteenden som inte var straffbara tidigare är det nu. Till exempel att röka i offentliga miljöer och köpa sex och så vidare. Blir det inte lite problematiskt att hävda ett så starkt samband mellan kriminalitet och invandring om faktiskt de anmälda brotten har gått upp så lite sedan 1990 då, som är någon slags start då för den riktigt stora asylinvandringen?
Men om du tittar på vad antalet anmälda brott innebär, så är det klart att den allra största delen av det är olika typer av mängdbrott.
Mm.
Det jag pratar om nu här, det är ju den här grova kriminaliteten som har uppstått. Alltså människor blir skjutna på öppen gata, helt oskyldiga människor. Nu senast för ett par veckor sedan en ung flicka som blev skjuten på en bensinmack. Mm. Det är gruppvåldtäkter. Sprängdåd som sker numera, det sker överallt, det sker i bostadsområden. Det här är ju brott som inte fanns för 20 år sedan.
Det är fruktansvärda brott, men Finland då till exempel, som har haft en helt annan invandringspolitik än Sverige, de har fortfarande fler mord per capita, även om de inte skjuter ihjäl varandra då. Så att jag tänker, det finns ändå en del som gör att, jag tror de flesta är väldigt övertygade om det som du säger, att ja, men det finns något sånt samband. Men när jag tittade lite, skrapade ändå bara på ytan, så tycker jag att ja, det kan också vara så att faktiskt det är mer en fråga om klass. Det vill säga att nu är underklassen i Sverige, som tidigare kanske var liksom kom från landsbygden, inflyttade, lågutbildade, nu är det invandrare. Och underklassen, om man ens får prata om en sån, det är alltid där, det är de som är mest brottsbenägen. Liksom. Skulle du kunna vara så?
Ja, men både ja och nej. Det första man kan konstatera är ju att det är ju inte så i avseende med de brotten som jag just nämnde. Alltså,
nej, de är extrema.
Gruppvåldtäkter förekom just inte på det sätt alls som det gör idag för 20 år sedan. Det är alltså inte alls klasskopplat på det sättet, utan tydligt kopplat till asylinvandringen. Men det är klart att det som har hänt, det där är ju ofta så man vill lyfta det från någon slags mer materialistiskt perspektiv, att man vill prata om att det är socioekonomiska faktorer som avgör snarare än kulturella eller så. Och det är klart att Det ligger någonting i det, men det har ju blivit så att när vi har haft den här stora asylinvandringen av människor som har kommit till vårt land och som inte har haft några förutsättningar och egentligen blir en del av det svenska samhället, därför att man har hamnat i utanförskapsområden, det finns inga jobb, det är trångboddhet, barnen går i skolan bara tillsammans med andra barn från andra länder, träffar väldigt sällan svenskar. De här känslorna av utanförskap, hopplöshet och sådana här saker, bitterhet i grupp. Det är klart att det blir en grogrund för arbetslöshet. Så att de socioekonomiska skälen går ju in i det här. Alltså vi skapar ju utanförskap på det sättet. Mm. Sen kan man mäta det i pengar eller i kulturellt kapital. Men vi skapar ju utanförskapet genom att ha en stor asylinvandring. Det är lite grann på något sätt förklä det och prata om att det skulle vara en klassfråga. Därför att
det kan väl vara både och i och för sig, men om jag tänker att på 50-talet i Sverige, då var det väl gissningsvis då den gruppen jag beskrev som stod för den stora delen av brottsligheten. Det kanske var fattig uppväxt, låg utbildning, men det var svenskättade personer så att säga. Och nu då, eftersom brottsligheten ändå är någorlunda konstant ändå, då måste de personerna ha slutat, alltså de grupperna måste ha slutat begå brott på något sätt. De med svensk bakgrund gör inte det i alls lika stor utsträckning som de gjorde då, för att den här matematiken ska gå ihop. Och vad kan det bero på?
Det är ju delvis falsk matematik av flera skäl.
Nej, men
alltså, så här, jag tror att det ligger nog något i det du säger. Ja. Alltså att det har skett en typ av etnifiering av klasserna. Det ligger något i det.
Ja, och en gentrifiering av svensk arbetarklass. Den är liksom
möjligen. Men man ska ju komma ihåg då, alltså att när du pratar om de här mängdbrotten, så är ju det en typ av brottslighet.
Mm.
Det är ju inte nödvändigtvis bara den som har ökat, utan det kan ju vara den typen av brottslighet som på det stora hela, alltså när du mäter alla brott som begås, så är det klart att då försvinner ju gruppvåldtäkterna och skottlossningarna i det. Därför att det begås ju mängder med cykelstölder och folk som röker på allmän plats och såna här saker. Men å andra sidan så det som skapar en otrygghet och en rädsla i ett samhälle är kanske inte i första hand cykelstölder, även om det säkert bidrar. Utan det är ju det här, det faktum att man skjuter människor på öppen gata.
Jo, det är
och att,
fruktansvärt. Och man måste titta närmare på siffrorna, vilket jag inte har gjort nu, om det är så att de väldigt allvarliga brotten har blivit fler per capita, eller mycket fler. Det gäller ju inte mord då, men det gäller sättet människor mördar på.
Man... Morden har blivit, alltså, det här är också en sanning modifikation. Det man dog av för 30 år sedan, dör man inte av idag på samma sätt. Och det skälet att, och det här är ganska intressant. Alltså, idag finns det mobiltelefoner, vilket gör att det går att tillkalla ambulans på ett mycket snabbare än tidigare. Och vården har utvecklats så pass mycket att stickskador och skottskador och annat går att rädda människor från på ett helt annat sätt än vad man kunde för 20-30 år sedan. Vilket gör att man kan inte titta på antalet utförda mord och tro att det går att jämföra med 30 år sedan. Man måste titta på det dödliga våldet. Alltså det, om man säger mordförsök eller olika typer av synnerligen grov misshandel. Och där kan man se en signifikant ökning. Okay.
Man kan också titta på jämföra andra jämförbara länder som inte har haft samma till exempel invandring som Sverige har och se hur det har gått där. Det vore intressant att djupdyka i någon gång. Tiden börjar rinna ut lite, men jag tänkte vi skulle hinna säga någonting om återvandring, som ju är en idé som ni har. Jag tänker att det skulle krävas väldigt mycket för att motivera människor att göra det när man ändå har tagit det här steget och liksom ens barn kanske växer upp här och så. Om man har kommit så långt. Vad har ni några slags idéer för hur det där skulle bli attraktivt för några större grupper människor?
Jag tror att det där är nog också, skiljer sig nog väldigt mycket också åt. Många människor har ju med stor sorg tvingats lämna sina forna hemländer och skulle egentligen allra helst vilja kunna bo kvar där eller återvända dit och hoppas att den förföljelse som har funnits eller vad det nu kan handla om ska upphöra. Och man ska nog inte underskatta att det finns väldigt många sådana som inte finner sig till rätta i Sverige, helt enkelt av det skälet att man allra helst inte hade velat åka hit. Och det är klart att för de människorna så kan det säkert vara attraktivt att kunna få någon typ av hjälp för att kunna återvända till sina hemländer. Men det skiljer sig säkert åt naturligtvis från person till person. Men jag tror inte att det är egentligen det är där man ska lägga sitt fokus. Därför att det vi har idag, det är ju betydligt mer närliggande problem. Alltså, vi har ett antal 10 000 människor i vårt land som vistas här illegalt. Alltså som har fått avslag. De har befunnit, de har inte asylskäl. De har inga skäl att komma hit. De är inte flyktingar. Och man har beslutat då i domstolen att de ska återvända. Men de har valt att gå under jorden och leva här illegalt. Och det är klart att det är ju en grupp som ligger närmare till hands. Att man ska verkställa helt enkelt de besluten.
Det verkar kräva ganska mycket resurser. Om ni fick egen majoritet och liksom ensamt regeringsparti. Det här är liksom en hypotetisk fråga bara för att tydliggöra svaret. Vad skulle ni göra? Hur mycket resurser skulle ni lägga på att liksom leta upp de här människorna och verkställa dem mot deras vilja, och länderna som de kommer ifrån kanske inte ens tar emot dem? Det verkar otroligt knöligt när man väl har kommit in i Sverige, så att säga.
Alltså, till att börja med så har vi skapat incitament för de här människorna att stanna. Alltså, till exempel den som har kommit hit och lever här illegalt får tandvård för 50 kronor. Man får hämta ut sina mediciner för 50 kronor. Alltså, högkostnadsskydd ligger på 50 kronor för de som är här illegalt. Det är klart att sådana regler gör att det blir attraktivt att stanna här. Skulle man göra det lika oattraktivt att vara illegal i Sverige som i Danmark, då skulle ju mycket av det där, då minskar incitamenten att stanna och många skulle säkert vilja återvända i alla fall.
Sverige är fortfarande ett välfungerande land, liksom det är attraktivt därför. Jag kan bara se ett scenario där en återvandring av stor skala skulle ske, och det är om själva Sverige blir väldigt otryggt, väldigt mycket sämre än vad det är idag. För då är inte det Sverige ett attraktivt land att leva i på samma sätt. Det är inte samma magnet som det är nu.
Ja, men jag tror att man måste definiera i så fall vad man menar med sämre. Det jag pratar om är ju att Sverige ska ju bli... Vi vill ju att Sverige ska bli ett bättre land att leva i naturligtvis för de som får leva här, som är medborgare i vårt land eller som har invandrat hit på legal väg.
Mm.
De ska ju få ett bättre land, ett tryggare land med mindre kriminalitet och en bättre tillgänglig vård och högre pensioner. Det är ju det som är hela syftet
och
med allting.
Och då tror jag att det blir väldigt svårt att motivera människor att återvandra, menar jag, för att det var skälet från början till att de ville komma hit, att det är ett bra land.
Skälet till att de kom hit var ju att de kunde leva här på ett sätt som var gynnsamt trots att de inte hade rätt att vara här. Det är ju det som är skillnaden, att de som har kommit hit illegalt och som har fått avslag och där det finns ett beslut om att de ska återvända hem, eller för den delen människor som har begått grova brott, mord och våldtäkter och fått en utvisningsdom, att domarna verkställs och de människorna återvänder hem, det är ju en sak. Det frigör ju mängder av resurser, för det här är ju väldigt, kostar väldigt mycket pengar att de här människorna är här. De resurserna ska vi använda till att göra Sverige bättre för medborgarna och för de människorna som är här legalt. Det är ju hela utgångspunkten och syftet med det här. Det finns inget egenvärde annars i att ändra invandringspolitiken. Syftet är ju att det ska leda till att Sverige blir ett bättre land.
Jag tänker återvandringen kanske var det jag framförallt syftade på när jag pratade om att om Sverige är ett sämre land, ja, då skulle återvandringen kunna bli en stor faktor. Men så länge Sverige är ett attraktivt land som fungerar hyfsat bra, svårt att motivera människor att återvandra.
Som sagt, jag tror att det finns väldigt många olika uppfattningar hos olika människor där. Vissa har nog en längtan att få återvända till sina hemländer. Det ser vi ju många gånger, att många väljer att göra det också på ålderns höst till exempel. Som kanske arbetat i Sverige, så väljer man att återvända när man går i pension till exempel. Det är ganska vanligt. Så att det finns alla möjliga varianter, och jag tror inte att man ska utgå ifrån att alla människor i hela världen vill bo i Sverige, utan många människor tycker väldigt mycket om sina hemländer eller forna hemländer eller andra länder och skulle hellre vilja bo där, men av någon anledning har de inte möjlighet till det just nu, tycker de. Och det är klart att det där, det kan man nog inte utgå ifrån att alla nödvändigtvis vill bo i Sverige, men säkert, det får vi ju se naturligtvis vad effekterna blir om det är så att vi skulle införa några av de här förslagen. Det man kan konstatera som styrker det du säger, det är ju att idag finns ett återvandringsstöd på kommunal nivå som inte är särskilt välanvänt. Mm. Det brukar vara någonstans 500 personer per år, 1000 har det varit något år som
det ligger någonstans, så det är 40, 50, 60 000 i den storleksordningen, va?
Ja, jag tror att en familj kan få upp till 75 000, beroende lite på hur stor den är och så. Mm. Men så att det har inte varit så där särskilt välanvänt. Så nej. Nej, det talar ju för att det kanske inte... Men återigen, det där får vi nog se, och det är nog väldigt olika beroende på kan nog skilja sig väldigt mycket från person till person, tror jag.
Till sist då, Henrik Winge. Jimmy Åkesson är partiledare sedan 2005. Han är den som har suttit överlägset längst på posten. Det är en vågar jag säga, ganska utsatt position. Du beskrivs ju ofta som den liksom givna efterträdaren. Ser du så?
Nej, det skulle jag inte påstå. Alltså,
är du sugen då, om man säger så? Den dagen det skulle bli aktuellt?
Alltså, det jag känner nu framförallt, jag är ganska nyligen tillträtt som gruppledare. Och känner väl att det uppdraget i sig är... väldigt, det är en rätt stor utmaning, och det finns en hel del som vi behöver göra i riksdagsgruppen och när det gäller vårt politiska arbete där, för att kunna ta nästa kliv och faktiskt bli ett parti som kan på riktigt utmana om regeringsmakten. Och i det arbetet så jobbar jag ju väldigt nära Jimmy, och jag tycker att vi fungerar på ett bra sätt tillsammans i de rollerna, så att nej, det, jag har inte heller intrycket av att Jimmy fundera på att lämna en på ett tag. Så att jag tror att han kommer att sitta kvar under relativt lång tid framöver. Så att nej, det är ingenting som vi planerar i det här läget.
Vi får se vad som händer. Henrik Winge, vice partiordförande Sverigedemokraterna. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Det här var tredje delen i kvartalsintervjuserie om den låsta migrationspolitiken. I de tidigare avsnitten har vi intervjuat svensk-iranske föreläsaren Ashkan Fardust och Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen Falk. Det fanns ju några ställen i den här intervjun där saker blev hängande i luften, så att för er som är mer intresserade av att få reda på mer fakta om de sakerna, det rör sig dels om huruvida Sverige är sämst på integration och huruvida Sverige är det mest otrygga landet i Europa. Jag har lagt upp länkar på vår hemsida gällande de sakerna. Och som det ofta är, det går att tolka statistik på olika sätt. Och när jag ändå har er uppmärksamhet så vill jag gärna säga det, att vi är väldigt glada att ni har hittat till Kvartal. Och Kvartal finansieras, som ni vet, helt och hållet av gåvor, stora och små, från de som använder Kvartal och lyssnar och läser. Vi är väldigt tacksamma gentemot er som har bidragit och gjort den här verksamheten möjlig. Och för dig som inte har gjort det men skulle vilja, så finns det en hel del information på kvartal.se under fliken Stöd oss. Där kan du se hur du kan antingen bli månadsgivare, eller om du vill komma ännu ett steg närmare vår redaktion, bli det vi kallar för kvartalslicensinnehavare. Man kan också skänka ett engångsbelopp om man hellre vill det. Kvartal.se under fliken Stöd oss. Tack för att du följer och stöder Kvartal.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.